Vissa månader blir inte som man tänkt sig. Om du missat frukosten har Circle K goda nyheter. Vi serverar frukost varje dag. På menyn står nybryggt kaffe, färska frallor med olika pålägg, juice, frasiga toast, smoothies och yoghurt med krispig granola. Välj dina två favoriter och är du medlem betalar du bara 45 kronor. Välkommen till Circle K.
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot...
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Från Monopol Media, det här är Kapitalet. Jag heter Åsa Secker.
Jag heter Gunnar Harjus.
Gunnar, jag skulle vilja hälsa dig välkommen till ett litet land som jag kallar för Utopia.
Tack. Känns spontant som en väldigt härlig plats.
Det är en härlig plats. I Utopia så är vädret till exempel alltid som man vill att det ska vara. Mm. Det betyder inte att det alltid är soligt.
Okay.
Det är soligt när man vill att det ska vara soligt.
Wow.
Ja. Folk är snälla och rimliga mot varandra.
Mm.
Klimatet mår bra.
Oj.
Du fattar. Det är en toppenplats.
En magisk plats.
I Utopia så är det såklart inte heller någon som är utbränd.
Wow.
Ingen är hemlös.
Mm.
Ingen är fattig, helt enkelt. Och det här har man lyckats med genom att införa universell basinkomst.
Mm. Det låter jättebra. Förutom väl då att man inte vet då att universell basinkomst skulle ha exakt den här effekten, att alla de här problemen skulle bli lösta med, alltså fattigdom, hemlöshet och utbrändhet och alla de här sakerna. För om man visste det så skulle man ju ha universell basinkomst. Frågetecken?
Ja, det är det som är grejen. Utopia är ju just Utopia, alltså ett land som inte finns på riktigt, och universell basinkomst är en grej som man aldrig riktigt har testat fullt ut.
Det har ju då aldrig testats i stor skala.
Det har aldrig testats fullt ut i den bemärkelsen att man har aldrig infört det i ett helt land för en hel befolkning liksom för alltid, så oavsett vem som sitter i regeringen.
Mm.
Det närmaste man har kommit är nog Iran, tror jag, där man försökte ersätta subventioner på olja och bröd med basinkomst, men det började liksom fasas ut efter 5 år. Men det har ju pratats om den här idén i en halv evighet.
Alla de här diskussionerna lever ju egentligen sedan 50 års tid i forskningen, och sedan ibland så bubblar de upp i den allmänna debatten.
Som exakt just nu till exempel.
We're looking at sending checks to Americans immediately. Americans need cash now and the president wants to get cash now. And I mean now in the next two weeks.
Precis innan corona så lät det ju så här.
So the question is, how do we solve this problem for the American people? We have to take a new vision to our fellow citizens as fast as possible. If you've heard anything about me and my campaign, you've heard something like this. There's an Asian man running for president who wants to give everyone $1,000 a month. You remember hearing that? Remember the first time you heard that? Nothing quite like the first time, am I right?
Vi får aldrig glömma The Yang Gang. Okej, okay. Det är lite på tapeten igen det här, liksom universell basinkomst eller så här, varianter av det. Det har ju testats, alltså i Finland till exempel, har man läst om.
Absolut, det har testats, men...
Det har ju då aldrig testats i stor skala.
Så vilka slutsatser kan man egentligen dra av de här experimenten som har gjorts i mindre skala? Alltså här i verkligheten, på behörigt avstånd från den skimrande tillvaron i Utopia... Vad vet vi egentligen om effekten av en universell basinkomst efter det här?
Kapitalet sponsras av SPP, pensionsbolaget, och det handlar om ITP.
Exakt, kort repetition, eller?
Ja, du lärde mig förra veckan att på 70-talet så var det så att arbetsmarknadens parter bestämde att alla tjänstemän ska ha en tjänstepension. Och man kom då överens om vilka villkor som skulle gälla, och så kallade man den här pensionen för ITP. Och är det så att man är tjänsteman i ett företag med kollektivavtal, då har man förmodligen ITP, alltså man har förmodligen den här pensionen.
Minne som en elefant.
Ja, otroligt.
Ja. Har man den här passionen, ITP, då kan man också påverka den. Vart femte år så gör man då nämligen en enorm upphandling. Det är Collectum som gör det, också sånt här namn som man hör ibland. Där olika pensionsbolag kan ansöka om att få förvalta de här pensionerna. Det rör sig om miljardbelopp som betalas in i det här systemet varje år. SPP är ett av bolagen som valdes ut senast, nu i fjol. Och sen kan ju då pensionsspararna välja vilket av de här pensionsbolagen som då får äran att ta hand om pengarna.
Okej, varför gör man det på det här sättet då?
Upphandlingarna, det går ju ut på... För liksom, man kan tänka sig att det är bara typ en pensionslösning som man kör liksom i 100 år.
Ja.
Men jag tror att man gör det för att man vill liksom kvalitetssäkra de här olika alternativen. Man vill ha lite konkurrens. Och så förhandlar man också fram stora rabatter så att pensionsspararna ska typ spara pengar genom att avgifterna blir
låga. Man kommer med ett anbud i princip och så att det ska bli så bra som möjligt för spararna.
Exakt.
Och då har man såklart valt SPP som är en av anbudstagen.
Det har de gjort.
Ja.
Det är SPP jättestolt över, för det är typ en rätt snårig upphandling.
Ja, men det förstår jag. Ja. Okej, och så gör man då ett val.
Precis. Vill man kolla på det här så finns det en relativt ny sajt som heter avtalat.se som har satts upp då för att liksom av branschen för att hjälpa folk att typ förstå ITP, bland annat ITP bättre. Och där kan man gå in och se hur den här ITP-pensionen är placerad. Och så kan man göra egna val. Och idén är att hälften av pengarna alltid kommer ligga i det som heter traditionell försäkring. Vi gjorde ett avsnitt ganska nyligen om traditionell försäkring. Det heter världens bästa sparform, frågetecken. Den andra halvan kan man också ha en traditionell försäkring eller placera i det som kallas för fondförsäkring. Men grundtanken är att man helt enkelt får bestämma själv hur de här olika halvorna ska, vem som ska ta hand om dem. SPP var ju som sagt då ett av fåtal bolag som valdes i den senaste upphandlingen, så de finns med som alternativ både med en traditionell försäkring och med fonder då.
Kanon. Om man vill läsa mer om det här, kolla hur ens ITP är placerad och göra förändringar. Vad heter sidan, sa du?
Avtalat.se.
Toppen. Vi säger tack till SPP som vill göra dig som lyssnar mer medveten om hur otroligt viktig pensionen är för dig och din framtida lön, men också som en positiv kraft i samhället. Och så är det också så att SPP möjliggör din favoritpodd Kapitalet, så det säger vi tack för.
Ja, det är jätteviktigt.
Det är också en positiv kraft i samhället. Ja. Verkligen. Tack SPP.
Tack.
Vi måste börja med att definiera universell basinkomst. Det tänkte jag att Andreas Berg ska få hjälpa oss med.
Jag är välfärdsforskare vid Lunds universitet och Institutet för näringslivsforskning i Stockholm.
Bara kort, vad gör en välfärdsforskare nu igen?
Jag forskar om vad det är att ha det bra och hur vi får det bättre. Min akademiska titel är docent i nationalekonomi.
Ett väldigt rimligt forskningsområde tycker jag. Okej, hur definierar han då universell basinkomst?
Det finns jättemånga olika förslag och varianter. Men det som förenar dem är att det finns en minsta materiell levnadsnivå som alla har rätt till utan att det betingas på om man kan arbeta eller vill arbeta eller är beredd att söka jobb eller något sådant. Och att det här gäller alla, antingen i ett land eller kanske till och med alla människor.
Förenklat så är det ju gratis pengar. Mm. Alltså pengar till alla och som inte kräver någon motprestation. Du får dem om du jobbar, du får dem om du inte jobbar, om du inte vill jobba, det spelar liksom ingen roll.
Du får pengar för att existera.
Exakt. Och ibland så kallas ju det här för medborgarlön. Det är inte Andreas Berg så förtjust i.
Medborgarlön antyder att det är en lön och inte ett bidrag eller en rättighet, och det är en pågående diskussion. Det är också så att det antyder att det går till alla medborgare, men det är också en pågående diskussion om det ska gå till medborgare, till människor, till alla som råkar vistas på ett visst ställe eller inte. Så det är bättre att säga en basinkomst, därför att då har man det bredast möjliga begreppet.
Okej, lite av en liksom så språklig fråga, men okej, vi säger basinkomst. Den här idén då, basinkomst, medborgarlön, whatever, Var kommer den ifrån?
Den kommer från många olika håll, både högerkanten och vänsterkanten.
Det var ju vagt.
Ja, alltså det han säger är ju sant. Men om man vill vara lite mer specifik så brukar man prata om två olika Thomas. Thomas More, och Thomas Paine.
Ah.
Thomas More var en brittisk socialfilosof, författare, advokat med mera. Du hör, en klassisk 1500-tals mångsysslare helt enkelt. En
renässansman.
Ja. 1516 så skrev han en bok som hette inget mindre än Utopia.
Mm. Okej, okay. Säckar knyts ihop, jag hör det. Och i den då så föreslår han universell basinkomst.
Ja, så här, den här boken är fiktion, den handlar om en ö som heter Utopia. Men en av karaktärerna säger vid ett tillfälle att han tycker att det är orimligt att man hänger så många tjuvar. Han tycker att han passerar hängda tjuvar mest hela tiden. Och han tycker inte att det här straffet motsvarar brottet, men han tycker inte heller att det verkar funka. Eftersom att folk uppenbarligen fortsätter att stjäla trots att de riskerar att dödas genom hängning.
Ja, det är ett annat avsnitt av Kapitalet, men absolut.
Men då säger han att han tycker att det vore rimligare om man ger folk till mycket pengar så att de klarar sig, så att de slipper stjäla.
Ja, okej. Okay. Så idén om basinkomst är alltså 500 år gammal, minst ska vi väl säga. Alltså, det kan ju vara att någon kommit på det här, det första som hände mänskligheten, alla ska ha så man klarar sig.
Absolut, det finns säkert greker och liknande. Men det här är ändå så här nedprintat i en bok som var publicerad 1516, det är liksom dokumenterat. Men sen lägger inte Thomas More så himla mycket mer tid på att utveckla den här idén. Men 300 år senare så kommer en annan Thomas in i bilden och han lägger lite mer tid på det här, Thomas Paine. Thomas Paine var författare, politisk aktivist, filosof, revolutionär. Du hör ju, en klassisk 1700-tals mångsysslare.
En renässansman.
En renässansman. Han är kanske mest känd för att ha skrivit två texter som sägs ha inspirerat den amerikanska revolutionen när man skulle bryta sig loss från britterna. Men i hans sista lilla pamflett som han publicerade 1797, som hette Agrarian Justice, så föreslår han att alla ska få en liten påse pengar av staten när de blir myndiga. När de bestämt 15 pund när man fyller 21. Och det här skulle vara då för att kompensera för ojämlikheten som han menade framförallt berodde på att vissa ärvde mark medan andra inte gjorde det, trots att vi alla föddes utan någon slags rätt till mark, om man liksom går tillbaka till människans begynnelse. Det här tyckte han var skevt. Han tyckte att alla förtjänade en bra ekonomisk start i livet. Han verkade också ha tyckt att man förtjänade ett bra slut på livet, för han ville också att alla som hade fyllt 50 skulle få en pensionsutbetalning på 10 pund per år. Allt det här väldigt kostsamma skulle då finansieras genom att man tog ut en 10% skatt på direkta arv, vilket i praktiken betydde att man beskattade landägare. Thomas Paine är väldigt tydlig med att det här inte handlar om välgörenhet utan om rättvisa. Så det han föreslår är ju en universell basinkomst, men också någon slags resursomfördelning, även om de rika också kommer få ta del av den här basinkomsten. Ja, du fattar. Och hela idén med basinkomst, ja...
I vissa läger är det en jämlikhetstanke.
Och
för andra är det nog mer en pragmatisk fråga. Det är enkelt och effektivt att dela ut ett belopp lika för alla.
Men i grunden, menar Andreas Berg då, så är det här med basinkomst
en väldigt fundamental filosofisk fråga. Vad ska vi göra med människor som inte har mat för dagen? Ska vi låta dem svälta eller ska vi stötta dem? Hur mycket och vem har ansvar för detta?
Det är absolut en fundamental filosofisk fråga. Men basinkomst är väl inte bara så här, de som svälter ska få pengar, utan det här är liksom att alla ska få.
Exakt, alla ska få. Men det är ju inte så att man vill ge folk pengar för att det är kul.
Även om det är kul.
Även om det är kul, vad vet jag. Idén är ju att det ska lösa ett problem. Och det mest grundläggande problemet är ju, vad gör man med de som inte har någonting alls? Alltså, har man rätt att få stöd av staten när ens enda motprestation är att man existerar?
Och om detta tvistar olika lärda, gissar jag.
Ja, men det kan man säga. Vi kan väl börja med hur argumenten för basinkomst ser ut.
Vissa ser ju det kapitalistiska systemet som fundamentalt orättvist och menar att kanske kapital, maskiner och nu på senare tiden robotar tar jobben från arbetarna. Och då ser man medborgarlön eller basinkomst som ett sätt att komma till rätta med det problemet.
Och det där får väl kallas för någon slags rättvisa argument.
Andra är mer pragmatiska och konstaterar att det är svårt att utforma ett system som passar allas behov, och då är det bättre att ha ett väldigt enkelt och transparent system så att människor inte trillar igenom.
Sen finns det ekonomer som tycker att välfärdsstaten inte riktigt funkar för att den skapar så kallade fattigdomsfällor.
Mm-hmm. Och med det avses att om du har det som vi i Sverige brukar kalla socialbidrag, men som egentligen numera heter försörjningsstöd. Om du försörjer dig med detta och får ett jobb, så minskar ditt bidrag, ditt stöd från kommunen, med lika mycket som du själv drar in på ditt jobb, och så lönar det sig inte att arbeta. Mm. Och det betyder att människor sitter fast i en fattigdomsfälla och har svåra möjligheter att öka sin inkomst med en egen arbetsinsats. Om du då istället hade ett kanske lite lägre stöd, men som du gengäld får behålla även om du arbetar, så lönar sig arbete faktiskt bättre.
Sen finns det lite mer så vidsträckta argument från de som verkligen tänker att en universell basinkomst skulle göra livet bättre och härligare för exakt alla.
De som är mest förtjusta i idén menar ju att det här löser inte nästan allting, men väldigt, väldigt mycket. Folk blir fria från tvånget att behöva lönearbeta, och då blir man också mer kreativ, man blir snällare, man ägnar sig åt konstnärligt skapande. Man slipper stressa ihjäl sig på jobbet. Så att det finns nästan ingen hejd på vad de mest entusiastiska förespråkarna menar att det här skulle kunna ha för positiva effekter.
Vi har alltså rättviseargumentet, välfärdsstaten fungerar inte för alla, och måla fingerfärgargumenten.
Exakt.
Okej. Det här är då tre toppenargument för basinkomst. Finns det lika många argument mot?
Ja.
Det finns tänkare på vänsterkanten som är emot, för att man menar att om man delar ut bidrag till alla så kommer folk att passiviseras, och då låter de bli att göra revolution, och så kommer kapitalismen att leva kvar av just det där skälet. Medan motargumenten på högerkanten är att det såklart är fel att ge människor pengar så att de snyltar på andras arbete, och de kommer att röka och dricka och supa upp pengarna.
Och jobba mindre.
Och jobba mindre naturligtvis.
Så det var två argument. Och sen kanske det mest självklara argumentet mot, nämligen att det är alldeles för dyrt. Att kalkylen inte går ihop. Alltså i alla fall inte om den här basinkomsten ska vara tillräckligt hög för att faktiskt göra någon skillnad.
Okej, men jag tänker, det finns ju också andra argument mot. Alltså typ, vad ska vi göra med alla som jobbar på Försäkringskassan om vi helt plötsligt har basinkomst? Det känns ju mycket lättare att typ administrera basinkomst än att administrera typ alla liksom arbetsersättningsförsäkringar och Försäkringskassan och liksom alla bidrag.
Absolut. Det skulle vara en mindre byråkratisk apparat att dela ut en klumpsumma samma till alla.
Jag kan säga så här, jag kan ta det jobbet. Jag klarar det ensam.
Du har redan ett jobb, Gunnar. Ja. Absolut. På kort sikt så skulle det vara ett problem för de som förlorar jobbet. Men Andreas Berg menar att
på lång sikt så lär ju ekonomin anpassa sig, och så kan de producera något annat. Så att på lite längre sikt och rent teoretiskt är det inte ett jättestort problem.
Så det är någon slags strid här. Det finns folk både från höger och från vänster som är både för och emot. En soppa på en röra.
Det är en soppa på en röra, det är en liten cirkus skulle man kunna säga. Och det enda sättet att kunna avgöra vem som har rätt eller fel, det är ju att testa, alltså att införa basinkomst. Vad händer? Slutar folk jobba? Blir de latare? Eller blir de lyckligare? Utrotar vi all fattigdom eller dränerar vi staten på alla resurser? Alltså vad händer på riktigt?
Blir det mer konst? Exakt. Det är jag nyfiken på.
Exakt, blir det mer konst? Blir konsten bättre?
Alltså, jag vill svara på de här frågorna till exempel. Så vi kan lägga den här diskussionen åt sidan nu. Efter 500 år. Men det är väl också lite det som är grejen. Att vi har ju inte på 500 år testat det här i liksom en skala stor nog så att vi verkligen kan säga vad som är vad.
Nej, man har ju aldrig riktigt infört det. På riktigt. Men man har ju experimenterat med det i mindre skala. Mm. På massa olika ställen. Okej, Gunnar, för att det här ska bli lite roligare nu så tänkte jag så här. Spelade du den försvunna diamanten när du var liten?
Nej, det fanns på mitt fritids. Och det var så här ett spel som typ så här, inget av barnen kunde reglerna till. Så då så tog någon upp så här brädspelet, slå upp, och så var en diamant i mitten av olika så här elefanter och grejer som man kunde vid. Men så var det bara så här typ, det var ju ingen som kunde spela det. Så att jag har liksom haft spelet framför mig många gånger.
Vet du vad, Gunnar? Du kommer att få revansch nu för att jag har förenklat reglerna.
Wow.
Om man googlar instruktionerna till den försvunna diamanten så låter de så här. Du ska försöka hitta den försvunna diamanten, a.k.a. Afrikas stjärna, genom att leta på olika platser. Jakten går till lands, får man säga så, till sjöss och med flyg. Den som hittar den försvunna diamanten och för den till Kairo eller Tanger vinner.
Wow.
Jag har skrivit om de här instruktionerna lite. Så här låter de nya instruktionerna. Är du med?
Ja.
Du ska försöka hitta den perfekta, universella basinkomsten. PUB. Perfekt, universell basinkomst. Mm. Genom att leta på olika platser. Jakten går till lands, till sjöss. Inte med flyg då såklart, utan med cykel. Den som hittar den perfekta, universella basinkomsten vinner. Hänger du med?
Absolut inte. Men hur menar du att det här ska liksom gå till lite mer exakt? Alltså, du vet att vi sitter i liksom den här poddstudion och pratar och inte... Alltså, brädspel har ju inte gjort sig känt för att vara så här, den perfekta radiounderhållningen.
Nej, men vi provar något nytt här. Ja. Så här, det finns massor av exempel på platser där man har genomfört experiment med universell basinkomst. Jag har valt ut 3 av dem. Och från de här 3 experimenten så har man ju såklart lärt sig något. Du ska få gissa vad. Mm. Gissar du rätt så får du ett poäng. Och sen får vi se lite vad dina poäng räcker till. Kapisch?
Jag säger ja för sakens skull, så kör vi här nu.
Ja, jakten på den perfekta basinkomsten börjar efter det här. Jag tänker att vi ska mjukstarta lite med att ta färjan över till vårt grannland i öster.
Underbaraste Finland.
Underbara Finland. I Finland bestämde man sig 2015 för att man nog ville kolla om det här med basinkomst kanske funkar ändå.
Och vi ska vända örat mot Finland som vill pröva att införa medborgarlön. En basinkomst utan motprestation.
Så att 2017 gjorde man slag i saken, kickade igång ett experiment som skulle pågå i 2 år. Det man ville ta reda på lite mer specifikt, det var om det kunde öka sysselsättningen.
Okej, och hur tänkte man liksom att basinkomst skulle öka sysselsättningen?
Jo, men alltså det var bara arbetslösa personer som skulle få den här påsen pengar.
Okej, och då valde man ut dem på något sätt?
Man lottade.
Klart man gjorde.
Eller hur? Man tog helt enkelt listan över registrerade arbetslösa och så drog man 2000 slumpvis valda namn och så skickade man ett brev till dem och i det här brevet så stod det: du är utvald att delta i ett experiment. Du kommer att få 560 euro i månaden nu, skattefritt, i 2 år. No strings attached.
Kul, för de här personerna antar jag har fått sånt där brev. Hur tänker de då att det här ska liksom öka sysselsättningsgraden?
Jo, men så här, grejen med att vara arbetslös och få arbetslöshetsersättning eller gå på andra typer av bidrag för den delen är ju att det kommer en massa villkor. Alltså du måste söka sig så många jobb, du får inte tacka nej till många jobb som helst och så vidare. Och sen om man väl tackar ja till ett jobb som kanske inte är toppen, men det är ändå ett jobb, så är ju risken rätt stor att det liksom går jämnt upp med att vara arbetslös. Alltså efter att man har skattat så blir det kanske till och med mindre pengar kvar än när du gick på bidrag. Så det finns liksom inga incitament att jobba.
Mm. Det är det som är hela det här. Det ska löna sig att arbeta politiken.
Ja, i alla fall i teorin. Ja. Dessutom så är man kanske inte så superpepp att tacka ja till så här jättekorta kontrakt med den osäkerhet som det för med sig. När det samtidigt betyder att du blir av med det här bidraget då när du tar ett jobb. För bidraget kanske i det läget känns som en tryggare inkomst.
Mm. Både du och jag har haft våra fair share av otrygga jobb och vet hur det känns.
Ja.
Okej, så tanken då här, det är liksom 2000 arbetslösa finländare ska känna sig lite mer chill med att de får i alla fall 560 euro no matter what. Och så kanske de då vågar ta lite mer ströjobb eller kanske starta någon firma eller ta ett, jag vet inte, ett vick.
Exakt. Och att bara få ett bidrag som man dessutom inte behöver söka gör ju också att man slipper massa sånt byråkratiskt blankettjafs som ju ingen älskar.
Spara massa tid. Och hur blev det?
Ja, men så lämpligt att du frågar, för det är nämligen din första poängfråga, Gunnar. För 1 poäng. Hur gick det? Ökade sysselsättningen bland de som fick 560 euro rakt ner i fickan varje månad?
Pyttelite är mitt svar.
Ska ta fram facit här.
Ja.
Du är nu fel.
Tråkigt.
I Finland så har man inte några försämrade sysselsättningsutfall, utan även de som hade större frihet sysselsatte sig i ungefär lika stor utsträckning som de som hade lite mer krav på sig.
Alltså, det gick varken upp eller ner. De jobbade inte mer, de jobbade inte heller mindre.
Okej, så min gissning pyttelite var inte miles off.
Nej, men vi jobbar inte med liksom nästan svar här.
Okej, det är binärt.
Ja,
gud, jag önskar vi kunde gå tillbaka och spela min fritidsvariant av jakten på diamanten.
Däremot så såg man 2 andra positiva effekter.
Det vill säga, man mår lite bättre, man känner sig lite mindre stressad.
Men här måste man komma ihåg att den slutgiltiga utvärderingen av det här experimentet har inte publicerats än. Det som har publicerats, alltså experimentet är avslutat. Men det som har publicerats, det är liksom en första bedömning av det första året med basinkomst. Experimentet pågick i 2 år. Och enligt den rapporten så mådde de som hade fått basinkomst bättre än de i kontrollgruppen. Alltså de hade ett högre upplevt välbefinnande. De hade till exempel mindre stresssymptom och koncentrations- och hälsoproblem än jämförelsegruppen. De hade också en starkare tro på framtiden och vilka möjligheter de hade att påverka.
Vilket ju låter toppen. Mer välbefinnande hos alla, känner jag. Det är mitt vallöfte.
Jag skriver ändå på det. Men när man googlar på det här experimentet så får man upp en massa artiklar med rubriker som typ Why Finland's Basic Income Trial Failed. Och på ett sätt så misslyckades den ju eftersom att målet var att folk skulle få jobb. Och det kunde man inte se efter det första året i alla fall att de hade fått. Sen finns det också en del kritik mot hur experimentet genomfördes. Alltså kritik som forskarna som höll i experimentet verkar hålla med om. Typ att det stressades fram, att de hade velat testa på en större grupp. De hade velat så här följa upp med fler experiment med andra grupper. Till exempel att man ger de här pengarna till folk som redan har jobb. Som alltid med sånt här så måste det ju liksom funka i verkligheten. Och i verkligheten så vill politiker som hittar på sånt här att det ska hinnas med innan mandatperioden är slut. Så att de har någonting att visa upp inför nästa val. Och så får det inte kosta för mycket och så vidare och så vidare och så vidare.
Det finns en verklighet med andra ord.
Det finns en verklighet.
Och det är väldigt tråkigt när den liksom kommer i kappen. Det hade ju varit härligt att se liksom så här, låtit dem liksom löpa linan ut helt enkelt.
Håller med. Det håller säkert de också med om. Så hur ska vi inte ha det? Är du redo att resa vidare?
Ja, poänglös och jävlig, men absolut.
Bra. Då åker vi över Atlanten. I det förlovade landet i väster så var basinkomst riktigt på tapeten under 60- och 70-talet. Och då handlade det om ren och skär fattigdomsbekämpning.
And this administration today, here and now, declares unconditional war on poverty in America.
När Lyndon B. Johnson höll det här talet 1964 så var 19% av amerikanerna under fattigdomsgränsen. Alltså en femtedel av befolkningen var fattig.
Det är jättemycket.
Det är jättemycket. Så LBJ gör som varje värdig amerikansk president. Han förklarar krig mot fattigdomen. Och så kickar han igång en massa välfärdsprogram, Medicare, Medicaid och så vidare. Men under den här tiden så finns det också de som tycker att vore det inte lämpligt att testa det här med basinkomst för att råda bot på den här utbredda fattigdomen?
Låter ju onekligen som osedvanligt bra timing.
Eller hur? 1969, några år senare, så är det i alla fall ny president. Han vill såklart inte vara sämre. Så att den 8 augusti så slår han sig ner framför tv-kameran i det ovala rummet och så läser han innantill från ett papper som han håller i och så säger han så här.
That is why tonight I therefore propose that we abolish the present welfare system and that we adopt in its place a new family assistance.
Du hör vem det här är, eller?
Absolut inte, men eftersom du sa att det här var 1969 och jag är kille så vet jag att det var Richard Nixon.
Det är Richard Nixon. Han föreslår det här som han i det här klippet kallar för Family Assistance System. Sen fick det heta Family Assistance Plan och det är mycket lättare att säga, så det är vi glada för. Och det är typ basinkomst. Alltså så här, ge en summa pengar till alla. Han tycker liksom inte att välfärdssystemet fungerar överhuvudtaget. Folk är fattiga, de sliter, det lönas inte att slita. Nu måste vi se till så att folk får upp huvudet och en fattenytan ungefär.
Mm-hmm. Och så får han igenom det här, eller?
Alltså det ser ut som att han ska få det ett tag. Det flyger igenom representanthuset och sen tvärnitar det i senaten. Och efter många om och men och tillägg och omgörningar så kastar man det till slut i papperskorgen. Men samtidigt som det här pågår så drar man igång ett gäng pilotprojekt som bygger på samma idé på 4 olika platser runt om i USA. Det största var i Seattle och Denver. Huvudsyftet med det här projektet är att försöka ta reda på om folk kommer att jobba mindre om de får gratis pengar av staten. Så för att testa det så valde man ut 4800 familjer som tjänade under en viss gräns, alltså var låginkomsttagare. Och så gav man dem pengar genom ett system som kallas för negativ inkomstskatt.
Som du nu ska förklara för mig vad det är.
Alltså skatt är ju normalt något du betalar in. När den är negativ så är den omvänd. Alltså du får pengar. Men i takt med att du tjänar mer, om du har något slags jobb, så krymper också det här bidraget. Och när du kommer över en viss inkomstnivå, en så kallad brytpunkt, då får du inte längre något bidrag. Det här kan man ju variera på massa sätt. Alltså dels hur mycket du får i bidrag, men också vilken takt som det här bidraget ska krympa när du börjar tjäna mer. Jag tänker att vi tar ett exempel så blir det mycket tydligare. Och den här takten som bidraget krymper med, vi kan kalla det för reduktionstakt, så vet alla vad vi menar. Så här, säg att du inte har någon inkomst alls. Den är $0. Det maximala bidraget är $5,000 och reduktionstakten är 50%. Säg då att du sen lyckas få ett gig som genererar en inkomst på $100. Då betyder det att det här bidraget på 5000, det sjunker med 50% av den nytillkomna inkomsten. Alltså 50% av $100, $50. Så istället för $5,000 så får du nu $4,950 i bidrag.
Och det här är då någon slags liksom instrument för folk att jobba?
Exakt, för att totalt sett så får du ju $5,050. Alltså bidraget på de här 4,950 plus de där $100 som du tjänade på det där jobbet. Alltså $50 mer än om du bara gick på bidrag. Så att poängen är att det alltid ska löna sig att jobba. Alltså för den som jobbar kommer alltid totalt sett att ha mer pengar än den som bara tar bidrag.
Okej, och hur mycket pengar får man då i baklängesskatt?
Alltså det var lite olika. Man hade 11 olika varianter som kombinerade dels olika nivåer på hur mycket pengar man fick och dels hur mycket som skattades bort och i vilken takt. Men som mest så var bidraget på $5,600, vilket är typ $36,000 idag, alltså 360 000 kronor.
Om året. Det är ju svinmycket.
Det är jättemycket pengar. Och nu har vi kommit till din andra chans att plocka poäng. För ett poäng. Vad tror du att resultatet blev? Jobbade folk mindre?
Nej.
Då är det fel. Folk jobbade lite mindre. Men när man kollade närmare på det där så visade det sig att en del av de som jobbade mindre var antingen mödrar som valde att stanna hemma längre eller mer med sina barn. PGA, de har ingen föräldraförsäkring i det landet. Eller så var det unga personer som valde att stanna i skolan längre, alltså istället för att sluta i förtid och skaffa sig ett jobb. Så att det jobbades lite mindre, men det var inte alltid en dålig sak.
Anhåller om överklagan till poäng.
Nej, för att poängen är ja och nej frågor och du sa fel. Så du får 0 poäng.
Jävla skitsystem.
Ja, men det var inte det som fick mest uppmärksamhet i media back in the day när det begav sig, utan det var en helt annan grej.
Sen i USA också, speciellt så till det att de är väldigt, medan vi i Sverige kanske är nyfikna på hur går det med arbetsutbud och skatteintäkter, så är de väldigt, väldigt känsliga för sociala och kulturella konsekvenser. Och när det kom några resultat som tyder på att skilsmässorna ökade av att man införde det här, så avbröts faktiskt ett förslag i förtid, just för att det var så kontroversiellt. Och sedan tog det väldigt lång tid innan det utvärderades offentligt.
Varför ökade skilsmässorna? För att man hade råd att lämna någon man inte ville vara med, eller?
Det var tanken. Samtidigt så har senare studier visat att det var nog inte så stor effekt på skilsmässor trots allt. Men det var tillräckligt att ett frågetecken skulle resas för att förslaget skulle anses väldigt, väldigt kontroversiellt.
Det är ett märkligt land det här.
Det är ju det. Okej, vidare. Det blir mycket båt här, men vi har liksom inget val. För vi ska tillbaka över Atlanten till den afrikanska kontinenten. Men väl där så får du i alla fall hoppa på en cykel. För du ska ta dig över till den östra sidan, lite mer exakt till Kenya. Här pågår nämligen just nu ett riktigt stort basinkomstprojekt som initierats av en välgörenhetsorganisation som heter Give Directly.
Kul. Berätta mer.
Det drog igång 2016. Jag tror att det är delvis finansierat av lite så Silicon Valley-nissar.
Aha. Andrew Yang.
Jag vet inte. Det ska hålla på i 12 år, är det tänkt.
Okej, det är ändå länge på riktigt.
Det är länge. Upplägget ser ut så här. Totalt 20 000 kenyaner i massor av olika byar ska få gratis pengar. Och för att kunna se vad som funkar bäst har man delat upp mottagarna i lite olika grupper. Den första gruppen ska få drygt 200 kronor i månaden i 12 år. För de allra flesta av de här mottagarna så betyder den här summan typ att deras inkomst fördubblas.
Okay.
Så det är mycket pengar för dem.
Ka-ching.
Nästa grupp får samma summa varje månad, alltså 200 kronor motsvarande, men bara i 2 år istället för 12 år. En tredje grupp får lika mycket pengar som grupp 2, alltså 200 kronor i månaden i 2 år motsvarande, men som klumpsumma.
Mm.
Och en fjärde grupp är kontrollgrupp och får inte ett skvatt.
Det är alltid så deppigt när man hör de här kontrollgrupperna. Man bara så här, ett nytt spännande experiment ska typ minska spridningen av HIV. Du är kontrollgruppen.
Så deppigt. Ja. Det man ville kolla med den här studien, det är ju vad som händer om man ger väldigt fattiga människor gratis pengar. Alltså vad kommer de använda pengarna till? Kommer de så här, jag vet inte, supa bort dem? Alltså göra något dumt? Eller kommer de göra något vettigt med dem? Den här studien är inte heller avslutad, men man har en del resultat redan. Så vad tror du att pengarna går till? Bra saker eller dåliga saker?
Det här blir svårare och svårare för mig. För att nu har liksom min intuition har varit fel, men nu känner jag så här, nej men de går fan till bra saker.
Ding, 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 ding. Ett poäng till Gunnar.
Ja, Kenya har alltid varit mitt favoritland i Afrika.
Ja, så är det. Enligt preliminära resultat då, så används de här pengarna så här långt till väldigt vettiga saker. Till exempel odla te, köpa eller ta hand om boskap, förbättra liksom sitt boende på något sätt, eller typ investera i utbildning. Typiskt vettiga grejer.
Verkligen.
Det kan vara så att det bästa sättet att hjälpa fattiga människor är att helt enkelt ge dem pengar.
Who knew? Så nu har vi 3 exempel på pilotstudier på 3 olika ställen i världen. Finland, USA och Kenya. De skiljer sig åt på olika sätt. Det de har gemensamt allihop är ju att de är pilotstudier. Eller alltså de är studier, de är experiment. De är inte på riktigt. Och med tanke på att folk kan agera lite annorlunda om de vet att ett bidrag är tillfälligt. Alltså till skillnad från hur de skulle agera om de fick veta att så här, det här är for life. Så känns det ju som att genom de här experimenten så kommer vi ju aldrig riktigt få veta helt säkert vad ett faktiskt införande av basinkomst skulle betyda.
Nej.
Vi kommer liksom inte kunna studera oss till om det funkar innan vi köper riktigt. Vi måste kasta oss ut.
Mm. Så ska vi göra det nu eller? Eller varför gör vi inte det?
Andreas Berg har ett par teorier.
Jag skulle säga att det beror på flera faktorer. En är egentligen att de som har förespråkat den här idén har ofta förespråkat väldigt höga nivåer, ekonomiskt orealistiska nivåer, och kanske också haft väldigt yviga idéer om hur många problem som det här kan lösa.
Eller om man ska vara lite mer cynisk.
De har varit dörrfinkar och inte tagits på allvar i den politiska debatten. Det andra problemet är att människor som betalar skatt till välfärdsstaten inte nödvändigtvis vill ge mottagarna av välfärdsstatens bidrag och förmåner fullständig frihet. För det sticker lite i ögonen att man ska kunna gå och surfa och samtidigt ha rätt till bidrag. Utan man vill gärna ställa krav på att man går upp tidigt på morgonen, går till en söka jobbkurs, söker ett visst antal jobb och kanske deltar i enkelt trädgårdsarbete som motprestation för att få till exempel socialbidrag.
Visst, folk är säkert snåla jävlar. Men alltså, den där logiken stämmer ju inte. För liksom, om alla får, då får ju snåljåparna också.
Absolut.
Men det spelar ingen roll.
Man har i regel mycket högre tankar om sig själv än om andra. Så att även om jag såklart skulle klara av att få ett antal tusen utan att förslappas eller försvinna in i haftdimmorna, så jag är inte så säker på att du skulle klara det. Och därför vill jag nog ställa lite krav innan jag ger dig pengar så där ovillkorslöst.
Vilket säkert är så himla sant, men också så himla sorgligt. Alltså, varför kan vi inte bara så här unna varandra och oss själva att ha det lite bra?
Det kan man verkligen fråga sig. En sak som inte är något frågetecken är ju hur många poäng du har, Gunnar, hittills. Nämligen 1 poäng. Men du ska få en sista fråga och möjlighet att ta ett sista litet poäng. Jag frågade Andreas Berg om han tror att vi har infört basinkomst i Sverige om 50 år. Vad tror du att han svarade?
Andreas Berg svarade nej.
Det har vi inte.
Ding, 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 ding. 1 poäng till Gunnar Harrius.
Skönt med forskare som ger raka svar, framförallt när det är rätt svar också.
blickar vi tillbaks 50 år så hade robotarna börjat synas på vissa håll redan då. Vi har alltid haft den här diskussionen om att teknik kommer att göra människan överflödig. Så jag tror inte att basinkomsten kommer att drivas fram av någon teknologisk arbetslöshet, utan i takt med att maskiner, robotar, datorer och algoritmer tar över mer och mer så hittar människor andra saker att göra och att roa sig med.
Tack till dig Gunnar för att du ville spela det här spelet med mig. Du gick i mål med hela 2 poäng. Vilket förärar dig med titeln kan lite grann om basinkomst. Grattis!
Var är min diamant?
Du får fortsätta leta efter den eftersom att du inte klarade av det när du var liten. Du har lyssnat på Kapitalet med mig Åsa Secker och med dig Gunnar Harrius. Jakob Bursell heter vår chef och ljudtekniker heter Kristoffer Krok. På Instagram heter vi Kapitalet. Men ni glömmer väl inte att ni fortfarande kan vinna superfina, sköna, härliga kapitaltröjor om ni tipsar om oss på något smart sätt, fotar det där tipset och skickar det till gunnar@kapitalet.se. Bara gjort. Så hörs vi nästa vecka. Hej då!
Hej då!